Kapitel 3. Hemligheter, sidan 65. Så snart Elena var säker på att hennes fördärvliga frö hade slagit rot, mumlade hon att det var bäst om ingen såg dem komma tillbaka till lägret tillsammans och slank iväg. Sporrade sitt sto till rask trav och lämnade de andra att rida under besvärad tystnad, bortsett från krasandet från hästarnas hovar i snön. Väktarna höll sitt avstånd bakom dem och soldaterna i eskorten hade åter sin uppmärksamhet riktad mot gårdarna och skogsdungarna. Så vitt Egwen kunde se sneglade de inte ens på Aesirdéerna längre. Men samtidigt visste hon att män aldrig kunde hålla tand för tunga. Om man sa åt en man att vara tyst pladdrade han bara desto mer. Naturligtvis bara inför nära vänner som han kunde lita på. Som om nu inte de skulle sprida det vidare till alla andra. Väktarna var annorlunda. Det sa i varje fall alltid de Aesirdéer som hade en. Men soldaterna skulle säkerligen prata om att systrarna hade grälat och säga att Elena hade blivit ivägskickad med svansen mellan benen. Kvinnan måste ha planerat det här mycket noga. Värre saker än eld, ved och stryp ranka skulle växa upp om hennes frö tilläts skjuta skott. Men den grå systern hade prydligt undandragit sig all risk för att få skulden. Sanningen kom nästan alltid fram till sist, men vid det laget var den ofta så intrasslad i rykten, spekulationer och rena lögner att de flesta inte trodde på den. Jag förmodar att jag inte behöver fråga om någon av er har hört talas om det här förut. Egwen sa detta som i förbigående medan hon tittade ut över landskapet som de red genom. Men det gladde henne att alla genast förnekade det med avsevärd indignation. Även Bionin som skar tänder och blängde på Morvrin. Egwen litade så mycket på dem som hon vågade. De kunde inte ha avlagt sina eder till henne om de inte avsett att följa dem ordagrant. Annat än om de tillhörde svarta Aja, en obehaglig möjlighet som var hennes huvudsakliga skäl till att ändå vara försiktig. Men även en trohetsed lämnade utrymme för den mest lojala att göra värsta tänkbara sak i tron att det var till det bästa. Och människor som manipulerats till att avlägga sina eder skulle förstås vara bra på att hitta alla kryphål. Den egentliga frågan, fortsatte hon, är vad det lärna är ute efter. Hon behövde inte förklara vad hon menade. Inte för dessa kvinnor, som alla var erfarna utövare av husens spel. Om Delana bara hade velat hindra förhandlingar med Elaida, utan att själv dra sig in i det, kunde hon helt enkelt ha talat med Egwen i enrum när som helst. En företrädare behövde ingen ursäkt för att besöka den ämelintronandes ämbetsrum. Eller så kunde hon ha gått genom Halima, som för det mesta sov på en halmbädd i Egwens tält, trots att hon var Delanas sekreterare. Egwen besvärades av huvudvärk, och vissa nätter var det bara Halimas massage som kunde lindra den så att hon kunde sova. Det kunde för den delen ha räckt med ett anonymt meddelande för att hon skulle utfärda ett påbud till salen som förbjöd förhandlingar. Till och med den petigaste ordryttare skulle vara tvungen att erkänna att allt tal om att avsluta kriget var en fråga som rörde kriget. Men nu var det tydligt att Elena ville att även Sheriam och de andra skulle veta. Hennes rapport om vad hon hört i salen var en pil riktad mot en annan måltavla. Split mellan Ajarnas överhuvuden och salen, sa Karlin Aja. Lika sval som snön omkring dem. Kanske split mellan ajarna. Hon rättade obesvärat till sin mantel, prydd med invecklade broderier i vitt på vitt, men kantad med tjock svart päls. Det lät som om hon lika gärna kunde ha diskuterat priset på en rulle tråd. Varför hon vill det kan jag inte säga, men det är vad det kommer att leda till om vi inte är mycket försiktiga. Och hon kan inte veta att vi skulle vara försiktiga, så rimligen borde hennes mål vara det ena, det andra eller båda sakerna. Det första svar som kommer för henne är inte alltid det rätta, Kalinaja, sa Marvin. Det är inte säkert att Elena tänkte igenom sina handlingar lika noga som du, eller att hon tänkt i samma banor. Den kraftiga bruna systern trodde mer på sunt förnuft än på logik. Det var i varje fall vad hon sa, men i själva verket blandade hon båda delarna på ett sätt som gjorde henne mycket enveten och misstänksam mot snabba svar. Vilket inte alls var någon dålig egenskap. Delana försöker kanske rucka några företrädare i någon fråga som är viktig för henne. Kanske hoppas hon på att trots allt få Elida förklarad som medlem av Svarta Aja. Oavsett vad resultatet blir kanske hennes mål är någonting som vi inte ens misstänker. Företrädare kan vara lika småsinta som någon annan. Vem vet? Hon kanske hyser agg mot någon av de företrädare som undervisade henne när hon var novis och hon nämnde någonting för. Det är bättre att vi koncentrerar oss på vad följden blir än att grunna över skälet tills vi vet mer. Hennes tonfall var lika stillsamt som hennes breda ansikte. Men Kalinajas svala behärskning förbyttes för ett ögonblick i svalt förakt. I hennes rationella tänkande fanns det inte mycket plats för mänskliga svagheter. Eller för åsikter som inte stämde överens med hennes egna. Enaya skrattade roat och ljudet fick hennes häst att dansa ett par steg innan hon tyglade den till skritt igen. En bondmora som var road över några andra bybors stollerier. Det fanns till och med en del systrar som var dumma nog att inte se djupare än den ytan. Tjura inte nu, Kalinaya. Du har förmodligen rätt. Nej, Marvin. Hon har förmodligen det. Hur som helst tror jag nog att vi ska kunna kväva allt hopp hon kan ha om att så split mellan ajarna och salen, eller någon annan. Det sista lät inte alls roat. Ingen blå syster tyckte att någonting som kunde förhindra störtandet av Elida var roligt. Mirel nickade våldsamt bifall och blinkade sen förvånat när Nisao sa. Kan ni kosta på er att sätta stopp för det här, moder? Den lilla gula systern tog sällan till orda. Jag menar inte vad det nu är som Delana försöker uppnå. Om vi kan komma överens om vad det är, skyndade hon sig att tillägga med en gest åt Morrin som hade öppnat munnen igen. Nisao såg ut som ett barn bredvid de andra kvinnorna, men det var en mycket bestämd gestalt. Hon var trots allt gul. Men allt det självförtroende som följde med det och för det mesta ovillig att stå tillbaka för någon. Jag menar att förhandla med systrarna i tornet. Alla stirrade storökt på henne, till och med Beonin. Och varför skulle vi tillåta det, sa Anaya slutligen med farlig röst. Vi kom inte ända hit för att prata med Elida. Nu liknade hon snarare en bondmora som hade en köttyxa gömd bakom ryggen och var fullt beredd att använda den. Nisao tittade upp på henne med en avfärdande fnysning. Jag sa inte att vi ville det. Jag frågade om vi vågar stoppa det. Jag har svårt att se någon skillnad. Shariams röst var iskall och hennes ansikte blekt. Av vrede, trodde Egwen, men det kunde också vara skräck. Tänk då över saken så kanske du förstår, sa Nisao torrt. Torrt på samma sätt som en knivsägg var torr och lika vast. För närvarande är pratet om förhandlingar begränsat till 5 företrädare och sker i det tysta. Men kommer det att förbli så? När det väl kommer ut att förhandlingar föreslagits och avvisats, hur länge dröjer det då innan förtvivlan börjar sätta in? Nej, låt mig tala till punkt. Vi gav oss allesammans ut för att uppnå rättvisa, fulla av rättfärdig vrede. Men nu sitter vi här och glor på Tervalons murar medan Elida sitter i tornet. Vi har varit här i nästan 2 veckor och så vitt någon kan avgöra sitter vi kanske här i 2 år till, eller 20.
Ju längre vi är kvar utan att någonting händer, desto fler systrar kommer att börja hitta ursäkter för Elaidas förbrytelser. Och desto mer kommer de att börja tänka att vi måste hela tornet, kosta vad det kosta vill. Vill ni vänta tills systrarna börjar slinka tillbaka till Elaida, en och en? Själv är jag inte särskilt förtjust i tanken på att stå på flodstranden och ropa ut mitt trots mot kvinnan med bara blå Aja och er som sällskap. Förhandlingar skulle i varje fall visa alla att någonting händer. Ingen kommer att gå tillbaka till Elaida, protesterade Anaya och skruvade på sig i sadeln. Men hon såg bekymrad ut och lät som om hon mycket väl kunde se det framför sig. Tornet kallade på alla Aes Sedair. Förmodligen längtade till och med svarta systrar efter att tornet skulle bli helt igen. Och där stod det, bara ett par milsteg bort, men ändå utom räckhåll. Förhandlingar skulle kunna köpa oss tid, moder, sa Morvryn motvilligt. Och det fanns ingen som kunde låta så motvillig som hon. Hon såg tankfull ut och inte alls glad. På ett par veckor, kanske först Gareth kan få tag på de skepp han behöver för att blockera hamnen. Det skulle ändra allt till vår fördel. Om det inte kan komma in mat och ingen kommer ut skulle staden svälta inom en månad. Egwene lyckades nätt och jämnt hålla god min. Det fanns inget verkligt hopp om att få skepp att blockera hamnen med, men det visste ingen av dem. Gareth hade förklarat det för henne långt innan de lämnade Murrundy. Från början hade han haft för avsikt att köpa fartyg medan de marscherade norrut längs Arryn-Rin och använda dem för att skeppa förråd tills de nådde Tarvalon och därefter sänka dem i hamnmynningarna. Men i och med att de använt portöppningar för att ta sig till Tarvalon hade den planen blivit obrukbar på mer än ett sätt. Nyheten om belägringen hade lämnat staden tillsammans med de första fartyg som seglade därifrån efter att hären anlänt. Nu förde alla skeppare in sina varor till land med små båtar, medan skeppen låg för ankar långt ute i floden. Och så fortsatte det så långt norrut och söderut som Gareth hade skickat sina ryttare. Ingen skeppare ville ta risken att hennes skepp helt enkelt beslagtogs. Gareth rapporterade endast till henne och hans officerare endast till honom. Men vilken syster som helst skulle ha kunnat få veta detta, bara hon pratat med några soldater. Lyckligtvis var det sällan systrar pratade med soldater, ens när de sökte väktare. Soldater ansågs allmänt vara ett tjuvaktigt obildat släkte som aldrig badade annat än av misstag när de måste vada över en å. Ett slags man som en Aes Sedai inte gärna umgicks med om hon inte måste. Detta gjorde det lättare att bevara hemligheter, och vissa hemligheter var nödvändiga. Däribland sånt som man ibland måste dölja för dem som verkade vara på hennes egen sida. Hon kunde minnas en tid då hon inte tänkt på det viset. Men det var en del av världshusvärldens dotter som hon varit tvungen att lämna bakom sig. Det här var en annan värld med helt andra regler än de som gällde i Imonswall. Där innebar ett felsteg att man blev kallad inför kvinnorådet. Här betydde det döden, eller ännu värre, och inte bara för henne själv. Företrädarna som är kvar i tornet borde vara villiga att prata, sa Kalinaya med en suck. De måste veta att ju längre belägringen varar, desto större blir möjligheten att först Gareth får tag på sina skepp. Fast jag undrar hur länge de vill fortsätta prata när de väl insett att vi inte tänker kapitulera. Det kommer Elaida att ställa som krav, muttrade Murrell. Men det lät mest som om hon pratade för sig själv. Sherriam rös och drog manteln tätare om sig, som om hon hade låtit kylan nå henne. Det var bara Beornin som såg glad ut. Hon satt rak i sadeln och det honungsblonda håret ramade in ett brett, ivrigt leende innanför kåpan. Hon sa emellertid ingenting. Hon var bra på förhandlingar, det sa alla, och visste när det var bäst att vänta. Jag sa ju att du kan börja, sa Egwene. Visserligen hade hon bara menat det som ett avslag. Men om man skulle efterleva de tre ederna fick man stå för vad man sagt. Hon längtade efter att få svära med edsstaven i sin hand. Det skulle bli så mycket lättare då. Var bara mycket försiktig med vad du säger. Om de inte tror att vi har fått vingar och flugit hit, måste de ha förstått att vi har hittat hemligheten bakom att färdas. Men de kan inte vara säkra på det förrän någon bekräftar det. Det är bättre för oss om de förblir osäkra. Det är en hemlighet som du måste bevara lika strängt som den om våra illrar i tornet. De sista orden fick både Mirelle och Anaya att haja till. Och Kalinaya såg sig om som hon var rädd att någon skulle ha hört, trots att varken väktarna eller soldaterna skulle höra annat än om de ropade. Morvrin såg bara ännu mer missnöjd ut. Till och med Nisao såg lite illamående ut, trots att hon inte haft någonting att göra med beslutet att i hemlighet skicka tillbaka vissa systrar som skulle påstå sig ha hörsammat Elaidas kallelse till Vita tornet. Salen skulle kanske bli glad över att få höra att det fanns 10 systrar i tornet som försökte undergräva Elaida på alla möjliga sätt, även om det hittills inte hade burit synlig frukt. Men företrädarna skulle bli allt annat än glada när de insåg att detta hållits hemligt för dem, eftersom Egwene och hennes rådgivare misstänkte att någon av företrädarna kunde tillhöra Svarta Aja. Att avslöja det skulle vara lika illa som att berätta om de eder som Shariam och de andra avlagt till Egwene. Och följden skulle förmodligen bli ungefär densamma. Hittills hade salen inte befallt att någon skulle smaka riset. Men med tanke på hur mycket de flesta av företrädarna grämde sig över Egwens kontroll över kriget, skulle det knappast vara förvånande om de utnyttjade varje möjlighet att visa att de fortfarande hade viss myndighet, samtidigt som de kraftfullt kunde ge uttryck för sitt missnöje. Beonin var den enda som hade motsatt sig det beslutet, i varje fall tills det blev tydligt att de andra tänkte genomföra det ändå. Men hon tog också ett djupt, ostadigt andetag och fick ett spänt drag kring ögonen. I hennes fall kunde det förstås också bero på att hon insett vad hon egentligen hade åtagit sig. Bara det att hitta någon i tornet som var beredd att inleda ett samtal kunde visa sig bli en svår uppgift. Kunskaparna inne i Tervallon hade bara hörsägen att komma med om vad som skedde i Vita tornet. Nyheter om själva tornet kom bara droppvis från systrar som getts in i Tel Aran Reard för att försöka uppfånga flyktiga speglingar av den vakna världen. Men allt det de faktiskt fick veta vittnade om att Elaida härskade nyckfullt och enväldigt, utan att ens tornets sal vågade sätta sig upp emot henne. Beonins ansikte fick en gråaktig ton, och snart såg hon ännu mer illamående ut än i Shao. Anaya och de andra var bleka som döden. En våg av svårmod vällde upp i Egwene. Dessa systrar var bland dem som starkast motsatte sig Elaida. Till och med den saktfärdiga Beonin som alltid föredrog prat framför handling. Nåväl, grå systrar var kända för sin tro på att allting gick att lösa genom att prata. De borde försöka det med en troll och någon gång, eller en rånare, och se hur långt de kom med det. Utan Shariam och de andra skulle motståndet mot Elaida ha fallit sönder innan det ens hunnit ta ordentlig form. Det hade det nästan ändå, men Elaida satt lika stadigt som någonsin i tornet. Och efter allt de hade gått igenom, efter allt de hade gjort, verkade det som om till och med Anaya såg alltsammans upplösas i katastrof. Nej, Egwene tog ett djupt andetag, rätade på axlarna och satte sig rak i sadeln. Hon var den rättmätiga Amerlinen. Oavsett vad salen hade trott att de skulle få när de upphöjde henne. Och om det skulle finnas något hopp om att hela tornet måste hon hålla upproret vid liv. Ifall detta krävde att man gav sken av att förhandla skulle det inte vara första gången Eichedeer låtsades sikta på en sak, medan målet var någonting annat. Hon skulle göra vad som än behövdes för att hålla upproret vid liv och störta Elida, vad som än behövdes. Dra ut på förhandlingarna så länge du kan, sa hon till Beonin. Du kan prata om vad som helst, bara du bevarar de hemligheter som måste bevaras. Men gå inte med på någonting och låt dem prata på. Den grå systern svajade till i sadeln. Nu såg hon absolut mer illamående ut än Enaya. Det såg nästan ut som om hon var på väg att kasta upp. När lägret kom inom synhåll hade solen redan nått halvvägs mot sin middagshöjd. Eskorten av ryttare i lätt rustning vek av mot floden så att Aegon och systrarna fick rida den sista milen genom snön följde endast av väktarna. Först Gareth stannade upp som om han ville prata med henne igen. Men till sist vände han sin springare österut efter kavalleriet och satte av i trav för att komma i kapp när de försvann bakom ett långt, glest skogsparti. Han tog aldrig upp deras meningsskiljaktigheter eller diskussioner när någon annan kunde höra. Och han trodde att Beonin och de andra var precis vad alla andra trodde att de var, nämligen Aiernas vakthundar. Hon tyckte det var lite sorgligt att behöva undanhålla honom sådana saker. Men ju färre som kände till en hemlighet, desto större var sannolikheten att den skulle förbli hemlig. Lägret bestod av en väldig ansamling tält av alla sorter, storlekar, färger och skick och fyllde nästan helt en vid, trädkantad betesäng halvvägs mellan Tervallon och Drakberget. Runt tälten fanns en ring av tjuderlinor och rader av vagnar och kärror, där nästan ingen var den andra lik. Bortom träden steg det upp rök från åtskilliga skorstenar några mil bort. Men traktens bönder höll sig borta från lägret när de inte sålde ägg, mjölk och smör, eller någon av dem behövde helas efter någon olycka. Det syntes inga tecken av den här som Egwen hade haft med sig. Gareth hade koncentrerat sina styrkor längs floden och delvis ockuperat brostäderna på båda stränderna. Resten hade han i vad han kallade reservläger, placerade så att männen där snabbt kunde rycka ut och avvärja ett större utfall från staden. För den händelse att han hade fel när det gällde överkapten Shubanes avsikter. Överväg alltid möjligheten att dina antaganden är fel, hade han sagt till henne. Det var förstås ingen som hade några invändningar mot hans placering av trupperna. I varje fall inte i stort. Det fanns massor av systrar som var villiga att käbbla om detaljerna. Men att besätta brosamhällena var trots allt det enda sättet att belägra Tervallon. Landvägen, det vill säga. Och många av Eichedeerna var bara glada över att åtminstone slippa se soldaterna, även om de inte slapp tänka på dem. Tre väktare i färgskiftande mantlar kom utridande från lägret när Aegwen och de andra närmade sig. En av dem var mycket lång, en mycket kort, så det såg ut som om de var ordnade i trappsteg. De bugade sig mot Aegwen och systrarna och nickade åt väktarna bakom dem. Alla tre hade den farliga utstrålningen hos män med tillräcklig självtillit för att inte behöva övertyga någon om sin farlighet. Vilket på något sätt bara fick den att framgå desto tydligare. En avslappnad väktare och ett lejon som vilar på en kulle, löd ett gammalt talesätt bland Eichedeerna. Resten hade gått förlorat under årens lopp, men egentligen räckte det. Systrarna var inte helt nöjda med den inneboende säkerheten ens i ett helt läger fullt med Eichedeer. Inte under dessa omständigheter. Väktarna patrullerade ständigt miltals åt alla håll, likt lejon på jakt. Enaya och de andra, alla utom Sheriam, skingrade så snart de nådde första raden tält innanför vagnarna. Allihop skulle uppsöka överhuvudet för respektive Aya under föregivande att rapportera om Egwens ridtur till floden med först Gareth. Men framförallt för att se till att Aya överhuvudena visste att några av salens företrädare pratade om förhandlingar och att Egwen var bestämd i frågan. Det skulle ha varit lättare om hon vetat vilka dessa kvinnor var. Men inte ens trohetsedarna räckte för att få systrarna att avslöja det. Mirelle hade nästan satt tungan i halsen när Egwen föreslagit det. Att plötsligt få ett ämbete utan någon som helst utbildning var knappast bästa sättet att lära sig sin uppgift. Och Egwen var fullt medveten om att hon hade ofantligt mycket kvar att lära sig om att vara Amelin-tronande. Ofantligt mycket att lära och ett arbete som måste utföras samtidigt. Om ni ursäktar, moder, sa Shariam när Beonin som var sist försvann bland tälten i sällskap med sin ärrade väktare. Jag har travar med papper att ta hand om på mitt skrivbord. Bristen på entusiasm i hennes röst var fullt begriplig. Tillsammans med väktarinne Stålan hade hon fått ständigt växande högar med rapporter som skulle sorteras och dokument som skulle förberedas. Trots hennes nitiska inställning till resten av arbetet, vilket i det här fallet var att se till att allt fungerade i lägret, hade Egwen ibland hört Shariam muttra att hon önskade att hon varit novisföreståndarinna igen när ännu en trave papper hamnade på hennes bord. Likväl hade Egwen knappt hunnit ge Shariam lov att gå förrän den rödhåriga kvinnan manade sin häst till trav, rakt in i en grupp arbetare i grova rockar och med ylledukar virade om huvudena. De bar stora korgar på ryggen. Männen störtade undan och en föll raklång i den halvfrusna snösörjan som fick tjäna som gata. Shariams väktare, Arryn var, en slank Carhanier med grått vid tinningarna, stannade upp tillräckligt länge för att se att mannen kom på fötter igen. Sen sporrade han sin mörkbruna hingst efter henne och lämnade arbetaren att stå där och svära, mest åt sina skrattande kamrater. Alla visste att det var bäst att gå ur vägen när en ACD ville någonstans. Det som hade spillts ur mannens korg fångade Egwens blick och fick henne att rysa. Det var en hög med grovt mjöl, så full av mjölbaggar att det verkade finnas lika mycket kryllande svarta fläckar som det fanns mjöl. Männen måste ha varit på väg till avskrädeshögarna med förstört grovmjöl. Det tjänade ingenting till att försöka sila bort ohyran ur någonting som var så illa åtgånget. Bara någon som verkligen svalt skulle äta det. Men de hade fått kasta bort alldeles för många korgar med mjöl och spannmål varje dag. För den delen stank hälften av de tunnor med saltkött som de öppnade så illa att det inte fanns någonting annat att göra än att gräva ner innehållet. För tjänare och arbetare, i varje fall de som varit med i fält förut, var det inget nytt. Lite värre än vanligt, men inte utan motstycke. Mjölbaggar kunde dyka upp när som helst och köpmän som försökte tjäna lite extra sålde alltid lite dåligt kött tillsammans med det friska. Bland ACD:erna var det emellertid orsak till allvarlig oro. Varje tunna kött och varje säck med spannmål eller mjöl hade omgärdats med en bevaringsformel så snart de köpts in. Och det som vävts in i en bevaringsformel kunde inte förändras förrän väven togs bort. Och likväl ruttnade köttet och insekterna förökade sig. Det var som om själva Sajdar svek. Det var lättare att få en syster att skämta om svarta Aya än att förmå henne att prata om det. En av de skrattande männen såg att Egwen betraktade dem och stötte lätt mannen som ramlat i sidan. Den mildrade sitt språkbruk en aning, men inte mycket. Han blängde till och med på henne som om han gav henne skulden för att han fallit. med ansiktet halvdolt i kåpan och ärmelinstålan hopvikt i bältespungen, tog de henne tydligen för någon av de antagna som inte haft möjlighet att få passande kläder. Eller kanske en besökare. Det hände inte sällan att kvinnor kom till lägret, ofta med ansiktena dolda både när de kom och gick, vare sig de bar eleganta sidenkläder eller trådslitet ylle. Och att blänga på en antagen eller en besökare var onekligen mindre riskabelt än att grimasera åt en ACD. Det kändes ovant att inte alla runt omkring bugade och neg. Hon hade suttit i sadeln sedan före gryningen, och även om ett varmt bad var uteslutet. Allt vatten måste bäras in från brunnarna som grävts en halv mil väster om lägret, vilket fick alla utom de mest nogräknade eller självupptagna av systrarna att inskränka sina badvanor. Även om det inte gick att lägga sig i blöt skulle hon gärna sätta fötterna på marken igen. Eller ännu hellre lägga upp dem på en fotpall. Dessutom var det inte alls samma sak att vägra låta kylan komma nära som att värma händerna framför ett hett fyrfat. Det låg säkerligen en försvarlig bunt papper även på hennes bord. Föregående kväll hade hon sagt till Sheriam att ge henne rapporterna om hur det stod till med vagnsreparationerna och tillgången på foder till hästarna. Det var säkerligen torr, tråkig läsning, men hon gjorde kontroller av olika områden varje dag så att hon åtminstone kunde avgöra om det folk sa till henne grundade sig på verklighet eller önsketänkande. Och så hade hon kunskaparnas rapporter, som vanligt. Det som Ajerna valde att vidarebefordra till den ärmelintronande var fascinerande läsning, om hon jämförde med vad Joanne och Lynn gav henne från sina spioner. Inte så mycket för att det fanns motsägelse däremellan, utan mest för att man kunde måla upp intressanta bilder utifrån vad Ajerna valde att hålla för sig själva. Både bekvämligheten och plikten drog henne mot ämbetsrummet. Det var ett tält som alla andra, men alla kallade det för den ärmelintronandes ämbetsrum. Men samtidigt var detta ett tillfälle att se sig omkring, utan att alla skyndade sig att ställa allting i ordning innan hon kom fram. Hon drog fram kåpan lite till för att dölja ansiktet bättre och tryckte lätt med hälarna mot Daishars sidor. Det var inte många som red, mest väktare, även om en och annan stallknäck ledde en häst så fort det gick genom den ankeldjupa snömodden. Men det verkade inte som om någon kände igen henne eller hennes springare. Till skillnad från de nästan tomma gatorna gungade gångbanorna, egentligen bara grova plankor utlagda över i tubsågade stockar under människornas tyngd. Den handfull män hon såg, spridda i vimlet av kvinnor som russin i en billig kaka, gick dubbelt så snabbt som någon annan. Bortsett från väktarna skötte alla män sina göromål bland ejsedéerna så fort de kunde. Nästan alla kvinnorna hade ansiktena dolda. Men det var ändå lätt att skilja ejsedéer från besökare, oavsett om deras mantlar var enkla eller prydda med broderier och kantade med päls. Vimlet delade sig framför en syster. Alla andra fick väja och maka på sig. Det var inte många systrar ute denna kyliga förmiddag. De flesta var i sina tält. Där satt de ensamma eller i grupper om två eller tre och läste, skrev brev eller frågade ut sina besökare om de nyheter som kvinnorna haft med sig. Vilket de sedan kanske skulle dela med sig till resten av sin aja och möjligen även andra. Omvärlden såg ejsedéerna som en väldig solid enhet, eller hade i varje fall gjort det fram tills tornets nuvarande splittring kom till allmän kännedom. Men sanningen var den att ajerna var skilda från varandra i allt utom namnet, med salen som sin enda egentliga mötespunkt. Och systrarna själva var inte mycket mer än en samling eremiter som sällan sa mer än vad som absolut krävdes till någon annan än ett fåtal vänner. eller till någon annan syster som de hade slutit sig till för att genomföra någon plan. Vad som än annars förändrades hos tornet så var Egwene övertygad om att detta skulle bestå. Det tjänade ingenting till att låtsas att Aes Sedaina någonsin hade varit eller skulle bli någonting annat än Aes Sedaire. En väldig flod som vällde fram med otaliga starka strömmar dolda under ytan och som ändrade sitt lopp så sakta att det inte gick att urskilja. Hon hade byggt några hastigt hopslängda dammar i denna flod och lett bort en bäck här eller där för sina egna syften. Men hon visste att det bara var tillfälliga konstruktioner. Förr eller senare skulle strömmarna skölja bort hennes fördämningar. Hon kunde bara be om att de skulle hålla tillräckligt länge. Be och skotta på så mycket jord hon förmådde. Med långa mellanrum var det någon av de antagna som dök upp i vimlet med det sjufärgade bandet runt huvan på sin vita mantel. Men de allra flesta var noviser klädda i osmyckat vitt ylle. Det var i själva verket bara en handfull av lägrets 21 antagna som hade mantlar med band. Och de sparade sina få bandförsedda klänningar till när de skulle hålla lektioner eller passa upp på systrarna. Men det hade gjort stora ansträngningar för att alla noviser alltid skulle kunna gå klädda i vitt, även om de bara hade ett enda ombyte. De antagna försökte utan undantag att röra sig med Aesidernas svanlika gras. Och en eller två lyckades nästan, trots de lutande plankvägarna. Men noviserna pilade fram nästan lika snabbt som de få männen, sprang ärenden eller var på väg till sina lektioner i grupper om 6 eller 7. Det var mycket länge sedan Aes Sedaire hade haft så många noviser att undervisa, ända sedan före Trollockkriget. Och då hade det funnits många fler Aes Sedaire också. Att systrarna plötsligt fanns i ha nästan 1000 elever hade vållat enorm oreda, tills noviserna hade delats upp i familjer. Namnet var inte helt vedertaget, men nu användes det även av de Aes Sedaire som motsatte sig att ta emot alla kvinnor som bad om det. Nu visste alla noviser var de skulle vara och när, och alla systrar kunde i varje fall ta reda på det. För att inte tala om att antalet rymlingar hade minskat. Det var alltid ett bekymmer för Aes Sedaire, och flera hundra av dessa kvinnor kunde mycket väl förtjäna sin sjal så småningom. Ingen syster ville förlora någon av dem, eller för all del någon annan heller. Inte förrän det hade beslutats att kvinnan skulle skickas bort. Det hände fortfarande att kvinnor smet iväg när de förstått att undervisningen var mer krävande än de hade väntat sig och att vägen till att få en Aes Sedaire-sjal var längre än de hade trott. Men helt bortsett från att familjerna gjorde det lättare att hålla ordning på noviserna verkade det inte lika lockande att rymma om man hade 5 eller 6 kusiner, som de kallades, som stöd. En god bit innan hon nådde fram till den stora fyrkantiga paviljong som tjänade som tornets sal vände Egwene in på en tvärgata. Gångvägen framför den ljusbruna paviljongen var tom. Man gick inte till salen utan att ha ärende dit. Men eftersom salen inte höll något offentligt möte just nu var de lappade sidoväggarna nedfällda och det var omöjligt att veta vem som skulle kunna stiga ut därifrån. Alla företrädare kände igen Daishar och det fanns vissa av dem hon var ännu angelägnare att undvika än de andra. Lilaine och Romanda till exempel, som värjde sig mot hennes myndighet lika instinktivt som mot varandra. Eller någon av de kvinnor som hade börjat prata om förhandlingar. Hon trodde knappast att de bara försökte hålla andan uppe bland rebellerna, för i så fall skulle de inte ha nöjt sig med att viska. Men hur mycket lust hon än egentligen hade att ge någon en örfil, så måste hövligheten upprätthållas. Däremot skulle ingen behöva känna sig förfördelad om Egwene inte såg dem. Ett svagt silversken glimmade till en bit fram bakom en hög tältduksvägg som omgavs av en av lägrets två färdplatser. Och strax därpå steg två systrar ut genom en av ingångsflikarna. Varken Fedrin eller Shemari var stark nog att väva en portöppning på egen hand. Men sammanlänkade kunde de nätt och jämnt skapa en som var stor nog att gå raklång genom. De gick och talade med huvudena tätt ihop och besynligt nog var de just i färd med att häkta samman sina mantlar. Egwen höll huvudet bortvänt när hon red förbi. Båda dessa bruna systrar hade undervisat henne under novistiden. Och Fedrin verkade fortfarande förvånad över att Egwen var Amelin tronande nu. Hon var tunn som en häger och kunde mycket väl få för sig att vada ut i snösörjan för att fråga om Egwen behövde hjälp med någonting. Shemari, en livlig kvinna med fyrkantigt ansikte som såg mer ut som en grön syster än en bibliotekarie, följde alltid etiketten med största nit. Överdrivet stor. Hon neg lika djupt som en novis, alltid med en antydan till hån, oavsett hur god min hon höll. Inte minst för att det förekommit att hon nigit redan när hon sett Egwen 100 steg bort. Hon undrade var de hade varit. Någonstans inomhus kanske, eller i varje fall någonstans där det var varmare än i lägret. Det var förstås ingen som höll riktig uppsikt över hur systrarna kom och gick. Inte ens deras egna ajan. Seden styrde överallt och seden avrådde å det bestämdaste från att ställa direkta frågor om vad en syster gjorde eller vart hon var på väg. Troligast var att Fedrin och Shemari hade varit någonstans för att träffa någon av sina kunskapare personligen. Eller kanske för att konsultera en bok i något bibliotek. De var trots allt bruna. Men Egwen kunde inte låta bli att tänka på Nisaus farhågor att systrarna skulle börja smita iväg till Elaida. Det var fullt möjligt att leja en man med en båt och ta sig över till staden, där dussintals små vattenportar beredde tillträde för den som så önskade. Men om man kunde väva en portöppning behövde man inte ta den risk för upptäckt som det innebar att rida till floden och fråga efter båtar. Det räckte att en enda syster återvände till tornet med denna kunskap för att de skulle förlora sin främsta fördel. Och det var omöjligt att stoppa det, utom genom att upprätthålla motståndet mot Elaida i systrarnas hjärtan. Utom genom att systrarna trodde att det kunde bli ett snabbt slut på det här. Om det bara funnits ett sätt att uppnå ett snabbt slut. Inte långt efter färdplatsen höll Egwen in och tittade med rynkad panna på ett långt tält med väggar. Till och med mer lappat än salen. En ACD kom skridande längs gångvägen. Hon hade på sig en enkel blå mantel vars kåpa dolde hennes ansikte. Men noviser och andra gick ur vägen på ett sätt som de inte skulle ha gjort för till exempel en handlerska och stannade upp framför tältet. Hon stod och tittade på det en lång stund innan hon sköt upp ingångsfliken och steg in. Hon kunde lika gärna ha ropat ut sin motvilja. Egwen hade aldrig varit där inne. Hon kunde känna Shider ledas där inne, men bara svagt. Den mängd som behövdes var förvånansvärt liten. Ett snabbt besök av den Amelin-tronande borde inte dra till sig för mycket uppmärksamhet. Hon ville verkligen se det hon hade satt igång. När hon satt av framför tältet blev hon dock varse en liten svårighet. Det fanns ingenstans att tjudra Daishar. När den Amelin-tronande satt av kom alltid någon springande för att hålla stigbygeln och leda bort hästen. Men nu stod hon där med vallackens tyglar i handen medan dussintals noviser skyndade förbi utan att ägna henne mer än på sin höjd en hastig blick och avfärda henne som en besökare. Vid det här laget kände alla noviser igen alla antagna till utseendet. Men det var inte många som hade sett en Amelin-tronande på nära håll. hon hade inte ens de tidlösa drag som visade att hon var Aes Sedai. Med ett dystert skratt stack hon handen i bältespungen. Stålan skulle visa dem vem hon var. Och sen kunde hon befalla någon av dem att hålla hennes häst i några minuter. I varje fall om de inte trodde att det var ett smaklöst skämt. Några av noviserna från Imonsvål hade försökt dra Stålan från hennes hals för att hon inte skulle hamna i bekymmer. Nej, det där var ordnat och överstökat. Hon behövde inte tänka mer på det. Plötsligt slogs tältfliken upp. Lin steg ut och fäste sin mörkgröna mantel på en silverfibula i form av en fisk. Manteln var av siden och rikt broderad i silver och guld, liksom livet på hennes ridklänning. Även de röda handskarna var broderade på baksidan. Lin la stor vikt vid sin klädsel sedan hon hade gått in i gröna Aja. Hennes ögon vidgades en aning vid åsynen av Egwene. Men hennes kopparhyade drag slätades genast ut igen. Hon uppfattade hela situationen på ett ögonblick och sträckte ut handen för att stoppa en novis som såg ut att vara ute och röra sig ensam. Noviserna gick till sina lektioner samlade i sina familjer. Vad heter du, barn? Det var mycket som hade förändrat hos Lin, men inte hennes rappa ton. I varje fall inte annat än när hon ville det. De flesta män blev som vax när Lin tog fram sin smäktande röst. Men den ödade hon aldrig bort på kvinnor. Är du ute på ett ärende för någon syster? Novisen, en knappt medelålders kvinna med ljusa ögon och slät hy som aldrig utsatts för ett dagsverke på åken, gapade stort innan hon samlade sig tillräckligt för att niga och med en väl inövad rörelse bredde ut den vita kjolen med de vantklädda händerna. Lin var smärt och lång som de flesta män och saknade även hon en systers tidlöst släta drag. Men hennes ansikte var ett av de två mest välkända i lägret. Noviserna pekade ut henne för varandra med skräckblandad vördnad. Systern som hade varit krönikornas väktarinna, som blivit släckt och sen helad så att hon kunde leda kraften igen, om än inte med samma styrka som förut, och som sen hade bytt Aja. Även de mest nytillkomna kvinnorna i vitt hade redan lärt sig att något sånt bara aldrig hände. Men nu hade motsatsen dessvärre börjat ingå i vad noviserna pratade om sinsemellan. Det var svårare att få en novis att gå försiktigt fram när man inte kunde säga att hon riskerade att avsluta sin väg mot sjalen genom att bränna ut sig och för alltid förlora kraften. Lettish Marrow, Aes Sedai, sa kvinnan respektfullt med melodiöst Morandi-mål. Det lät som om hon ville säga mer, kanske en titel. Men en av de första lektionerna för dem som slutit sig till tornet var att man lämnade den man varit bakom sig. Det var en svår lärdom att ta till sig, särskilt för dem som hade en adelstitel. Jag är på väg för att besöka min syster. Jag har inte sett henne mer än en minut sedan vi lämnade Marandi. Kvinnor som var släkt sattes alltid i olika novisfamiljer. Liksom kvinnor som hade känt varandra innan de blev inskrivna i novisboken. Det uppmuntrade dem till att göra nya bekantskaper och minskade de oundvikliga spänningar som skapades när någon av dem var mer snabblärd eller visade sig ha högre potential än den andra. Hon är också fri från sina lektioner tills i eftermiddag och din syster får vänta ett litet tag till, barn, avbröt Lin. Håll den ärmelin tronandes häst. Lettish hajade till och stirrade på Egwene, som slutligen hade lyckats få fram sin ståla. Hon räckte Daishars tyglar till kvinnan, sköt tillbaka kåpan och la den långa smala tygremsan över axlarna. I pungen hade stålan varit lätt som en fjäder, men runt hennes hals fick den en påtaglig vikt. Sjön påstod att man ibland kunde känna hur varenda kvinna som någonsin burit stålan hängde i dess ändar. En ständig påminnelse om plikt och ansvar. Egwene trodde vartenda ord. Morandiskan gapade större åt henne än hon hade gjort när hon såg Lin. och det tog henne ännu längre tid att minnas att hon skulle niga. Hon hade utan tvivel hört att en Ermelin tronande var ung, men det verkade inte som om hon hade funderat på hur ung.
Tack barn, sa Egwene stillsamt. Det hade funnits en tid och det hade känts underligt att kalla en 10 år äldre kvinna för barn. Men allting förändrades med tiden.
Det blir inte någon lång stund. Lin, kan du skicka någon efter en stallknäkt åt Dajshar? Nu när jag kommit ur sadeln stannar jag gärna på marken. Och Lettis borde få träffa sin syster. Jag ska själv ordna med det, moder. Efter en svepande nigning gled Lin därifrån utan att på minsta sätt antyda att det fanns någonting mer mellan dem än detta slumpartade möte. Egwene litade betydligt mer på henne än på Ernaia eller ens Sheriam. Hon höll sannoliken ingenting hemligt för Lin, lika lite som för Joanne. Men deras vänskap var ännu en av dessa hemligheter som måste bevaras. För det första hade Lin kunskapare inne i Tjärvälan, om också inte i själva tornet, och deras rapporter nådde endast Egwene. För det andra pjoskades det mycket med Lin för att hon hade funnit sig så väl i sin nya ställning, och alla systrar välkomnade henne, om också bara för att hon var ett levande bevis på att släckning, varje Ishides största fasa, kunde botas. De välkomnade henne med öppen famn och eftersom hon nu hade lägre ställning än åtminstone hälften av systrarna i lägret pratade de ofta i hennes närvaro om saker som de aldrig skulle vilja att en Ermelin tronande fick kännedom om. Så Egwene tittade inte ens efter henne när hon gick. Istället gav hon Lettis ett leende. Kvinnan blev röd i ansiktet och knixade igen innan hon gick in i tältet, drog av sig handskarna och stoppade dem innanför skärpet. Inne i tältet stod 8 spegelförsedda golvlampor längs väggarna mellan låga träkistor. En av lamporna hade lite sliten förgyllning kvar. Resten var målat järn och ingen av dem hade samma antal armar som någon av de andra. Men de lyste upp bra. Längs mitten av tältduksgolvet stod en rad bestående av 7 bord som såg ut att vara hämtade från 7 olika bondgårdskök. På bänkarna vid de 3 närmaste satt ett halvdussin noviser med mantlarna hopvikta bredvid sig, var och en omgiven av kraftens sken. Tjärna, novisföreståndarinnan, kretsade ängsligt kring dem och det gjorde överraskande nog även Sharina Meloy. En av de noviser som slutit sig till dem i Marandi. Nåväl, Sharina kretsade väl inte direkt. Hon stod bara lugnt och såg på. Och det borde kanske inte ha varit så överraskande att hitta henne här. Sharina var en värdig mormor med det grå håret i en hård rund knut i nacken. Hon hade styrt över sin stora familj med mycket fast hand. Hon verkade ha adopterat alla de andra noviserna som barnbarn. Det var hon som hade delat upp dem i sina små familjer, helt på egen hand och tydligen helt på grund av att hon inte stod ut med att se alla bara irra runt. De flesta i Shader blev tämligen buttra när de påmindes om detta, men de hade godtagit formen nog så raskt när de väl insåg hur mycket enklare det blev att hålla ordning och organisera lektionerna. Tjärna inspekterade novisernas arbete så ingående att det var ganska uppenbart att hon försökte ignorera Sharinas närvaro. Novisföreståndarinnan var kort och späd, med stora bruna ögon och en smilgrop i ena kinden, och såg på något sätt ung ut trots sina tidlösa drag. Särskilt jämfört med den äldre novisens fårade kinder och breda höfter.
De båda Ishider som ledde kraften vid bordet närmast ingången, Kyreen och Ashamanai, hade också en publik på 2 personer. Det var Janaya Friend, en av de brunas företrädare i salen, och Shalita Toranes, en av de gulas företrädare. Både Ishiderna och noviserna var upptagna med samma uppgift. Framför varje kvinna stod en liten skål, kopp eller liknande
omgiven av en tät väv av jord, eld och luft. Alla kärlen var gjorda av lägrets smeder, som förundrades över varför systrarna ville ha sådana saker gjorda av järn, för att inte tala om att de skulle smidas lika fint som om de vore av silver. En andra väv av jord och eld som spunnit samman på ett alldeles särskilt sätt trängde igenom varje nät och rörde vid föremålet som sakta höll på att bli vitt. Mycket, mycket sakta, allesammans. Förmågan att hantera väven blev större genom övning, men av de fem krafterna var styrka i jord nyckeln. Och förutom Egwene själv var det bara 9 systrar i lägret, tillsammans med 2 antagna och nästan 2 dussin noviser som ägde den styrkan i tillräcklig grad för att få det till att fungera alls. Asha Manai, så smal att hon såg längre ut än hon egentligen var, knackade med fingrarna på bordsskivan på ömse sidor om den enkla metallbägaren som hon hade framför sig. Och blängde otåligt på kanten av det vita när den sakta kröp halvvägs upp på kärlet. Kyrenes blå ögon var så kalla att man kunde tycka att hennes blick skulle få den höga pokalen som hon arbetade med att splittras. Den hade bara en helt tunn rand av vitt närmast botten. Det måste ha varit Kyrene som Egwene hade sett gå in. Alla delade emellertid inte hennes brist på entusiasm. Janaya slank i sin blekt bronsfärgade sidenklänning och med den brunfransade sjalen draperad över armarna studerade det Kyrene och Asha Manai gjorde med iven hos någon som önskade att hon själv kunnat göra samma sak. Janaya ville veta allting, hur man gjorde och varför det fungerade så. Hon hade blivit väldigt besviken när hon inte kunnat lära sig att tillverka Tear and Greeler. Än så länge var det bara 3 systrar utom Egwene som hade klarat det, och med mycket skiftande framgång. Och hade ansträngt sig att försöka lära sig förmågan även sedan det visat sig att hon inte hade tillräcklig styrka med jord. Shalita var den första som lade märke till Egwene. Hon hade runt ansikte och nästan kolsvart hy och betraktade Egwene med stadig blick medan den gula fransen på hennes sjal gungade till när hon gjorde en mycket precis snigning. På en tum när exakt vad som krävdes. Shalita hade fått sin plats i salen i Shalidar och var en del i ett oroande mönster. Allt för många företrädare som var för unga för sin ställning. Shalita hade bara varit Aishidae i 35 år och det var sällan en kvinna fick ett säte i salen förrän hon hade burit sjalen i minst 100 år. Shuan såg i varje fall ett mönster och tyckte att det var oroande, även om hon inte kunde säga varför. Shuan blev alltid oroad av mönster som hon inte kunde förstå. Inte desto mindre hade Shalita varit för krig mot Elaida och gav ofta Egwene sitt stöd i salen. Men inte alltid, och inte när det gällde detta. Moder, sa hon svalt. Janaya lyfte huvudet med ett ryck och log ett strålande leende. Hon hade också tagit ställning för kriget. Den enda kvinnan som varit företrädare redan innan tornet splittrades som gjort det. Utom Lilaine och Lyrell, 2 av de blå, och även om hennes stöd till Egwene inte alltid var orubbligt, så var hon det i denna fråga. Som vanligt forsade orden ur henne. Jag kommer aldrig över det här, moder. Det är helt enkelt otroligt. Jag vet att vi inte borde bli förvånade längre när ni kommer på någonting som ingen annan har tänkt på. Ibland tror jag att vi har fastnat, blivit för säkra på vad man kan och inte kan göra. Men att klura ut hur man gör Quendilar. Hon gjorde en paus för att hämta andan och Shalita fyllde smidigt tystnaden. Smidigt och svalt. Jag säger fortfarande att det är fel, sa hon bestämt. Jag erkänner att upptäckten var en lysande insats från er sida, moder. Men Aishadir borde inte göra saker för försäljning. Shalita uttalade det sista ordet med allt det förakt som kunde uppbådas av en kvinna som tog emot inkomsterna från sitt gods i Cher utan att någonsin tänka på varifrån de kom. Det var ingen ovanlig inställning, även om de flesta systrar levde på tornets generösa årspenning. Eller hade gjort det innan tornet splittrades. Och dessutom, fortsatte hon, är fler än hälften av de systrar som tvingats in i det här gula. Jag tar emot klagomål varje dag. Vi har i varje fall viktigare saker att ta oss för än att tillverka grannlåt. Dessa ord gav henne en hård blick från Ashamanai, en grå syster, och en iskall från Kyrin som var blå. Men Shalita tog ingen notis om dem. Hon var en av de gula systrar som ansåg att de andra ajarna bara var komplement till hennes egen, som naturligtvis var den enda som hade ett riktigt meningsfullt syfte. Och noviser borde inte göra så invecklade vävar alls, tillade Tjärna, som nu hade sällat sig till dem. Novisföreståndarinnan blygdes aldrig för att ta sig ton inför vare sig salens företrädare eller den ärmelintronande. Och nu såg hon missnöjd ut. Hon verkade inte inse att det gjorde gropen i kinden djupare och gav henne ett trumpet uttryck. Det är en anmärkningsvärd upptäckt och jag har ingenting att invända mot handel. Men en del av de här flickorna kan nätt och jämt få ett eldklot att ändra färg med någon större säkerhet. Att låta dem hantera den här sortens vävar kommer bara att göra det ännu svårare att hindra dem från att kasta sig över saker som de inte kan hantera. Och ljuset ska veta att det redan är svårt nog. De kan till och med göra sig illa. Dumheter, dumheter, utbrast Janaya och viftade med sin smala hand för att borsta undan själva idén. Alla de flickor som blivit utvalda kan redan skapa tre eldklot på samma gång. Och det här kräver inte mycket mer kraft än det. Det finns inga risker alls så länge de arbetar under en systers överinseende, och det gör de alltid. Jag har sett tjänstgöringslistan. Dessutom tillverkar vi tillräckligt mycket varje dag för att betala hären i minst en vecka. Och systrarna kan inte göra till närmelsevis så mycket själva. Plötsligt kisade hon, så att det såg ut som om hon tittade rakt igenom Tjärna. Ordflödet från hennes läppar saktade inte in det minsta, men det lät som om hon talade åtminstone till hälften för sig själv. Vi måste vara mycket försiktiga vid försäljningen. Havsfolket har en enorm aptit på koendilar, och enligt alla uppgifter ligger fortfarande många av deras skepp kvar vid Ilien och Cher. Ädlingarna är också giriga efter det, men till och med den mest glupande aptit kan mättas. Jag kan fortfarande inte bestämma mig för om det är bäst att bjuda ut allt sammans på en gång eller släppa ut det pö om pö. Förr eller senare kommer till och med priset på koendilar att börja sjunka. Sen blinkade hon till, la huvudet på sned och tittade först på Tjärna, sedan på Shalita. Ni förstår vad jag menar, inte sant? Shalita blängde och drog upp sjalen till axlarna. Tjärna slog ut med händerna i en uppgiven gest. Egwen gjorde ingenting. För en gångs skull fick berömmet för en av hennes påstådda upptäckter henne inte att skämmas. Till skillnad från nästan allting annat, utom att färdas, var det faktiskt hon själv som hade kommit på det här. Även om Mogadin hade pekat ut vägen innan hon försvann. Kvinnan visste inte hur man egentligen gick till väga för att skapa någonting. Hon hade i varje fall inte yppat någon sån kunskap hur hårda påtryckningar Egwenen hade utsatt henne för. Och hon hade pressat den förlorade mycket hårt. Men Mogadin hade en mycket girig sida, och till och med under sagornas ålder hade koendilar varit en högt prisad lyx. Hon hade vetat tillräckligt mycket om hur det tillverkades för att Egwen skulle kunna räkna ut resten. Hur som helst spelade det ingen roll vem som klagade eller hur ihärdigt de gjorde det. För behovet av pengar innebar att framställningen av koendilar skulle fortsätta. Men för hennes del var det bättre ju längre det dröjde innan något av det såldes. Sherina slog ihop händerna med en ljudlig smäll i bakre delen av tältet så att allas blickar drogs dit. Kyren och Asha May vände sig också dit. Och den blå släppte till och med vävarna så att hennes pokal slog i bordsskivan med ett metalliskt ljud. Det var ett tecken på uttråkning. Processen kunde börja om igen, även om det var mycket svårt att hitta precis den punkt där den avbrutits. Och vissa systrar tog varje tillfälle i akt att göra någonting annat under den timme de måste tillbringa i tältet varje dag. En timme, eller den tid det tog dem att göra färdigt ett föremål från början till slut, vilket som nu kom först. Detta var avsett att få dem att öva mer på att förbättra sin förmåga. Men det var inte många som hade utvecklats särskilt långt. Bodowin och Nicola, iväg till nästa lektion, förkunnade Sherina. Hennes röst var inte högljudd, men den ägde en kraft som kunde ha skurit igenom en pladdrande folksamling, för att inte tala om tystnaden i tältet. Ni hinner precis tvätta händerna och ansiktet. Se så raska på. Ni vill väl inte få dåliga rapporter? Bodwin rörde sig raskt och effektivt, släppte Cider och la sitt halvfärdiga koendilararmband i en av kistorna vid väggen så att någon annan kunde avsluta det. Sen tog hon upp sin mantel. Hon var söt, ganska rund och hade håret i en lång mörk fläta. Även om Egwen inte visste om hon hade fått lov till det av kvinnorådet. Fast den världen låg bakom henne nu. Bodhi drog på sig tumbantarna medan hon skyndade ut från tältet och tittade inte åt Egwens håll. Det var tydligt att hon inte förstod varför en novis inte kunde titta in hos den ämelintronande för en pratstund, även om de hade vuxit upp tillsammans. Egwen skulle hjärtans gärna ha velat prata med Bodhi och några av de andra. Men även en ämelintronande hade sina läxor att lära. En ämelin hade många plikter, få vänner och inga favoriter. Blotta antydan om favorisering skulle särskilja tjuvflodsflickorna och göra deras liv eländigt. Och inte skulle det hjälpa mig med salen heller, tänkte hon bistert. Men hon önskade verkligen att tjuvflodsflickorna också hade kunnat förstå detta. Den andra novisen som Sherina hade nämnt lämnade inte sin bänk och slutade inte leda kraften. Det sköt blixtar mot Sherina från Nicolas svarta ögon. Jag skulle kunna bli bäst på det här om jag bara fick öva ordentligt, muttrade hon buttert. Jag blir bättre, det är jag säker på. Jag kan förebåda, det vet du. Som om det ena hade någonting med det andra att göra. Tjärna Sede, säg till henne att jag får stanna längre. Jag hinner bli färdig med den här skålen före nästa lektion. Och Erdin Sede blir säkert inte arg om jag är lite sen. Om hennes lektion började snart skulle hon bli mer än bara lite sen ifall hon stannade och gjorde färdigt skålen. Under den timme hon arbetat hittills hade bara halva blivit vit. Tjärna öppnade munnen, men innan hon hann yttra ett ord lyfte Sherina ett finger och sen, efter en kort paus, ytterligare ett. Gesten måste ha haft någon viss betydelse, för Nicola bleknade, släppte ögonblickligen väven och for upp så snabbt att bänken skakade och hon fick ett par snabba, irriterade blickar från de båda andra noviserna som delade den med henne. De böjde sig dock genast över sitt arbete igen och Nicola nästan sprang bort för att slänga ner den halvfärdiga skålen i en av kistorna innan hon ryckte åt sig manteln. Till Egwens förvåning for en kvinna som hon inte hade sett, klädd i kort brun rock och vida byxor, upp från sin sittplats på en liten matta bakom borden. Arena kastade sylvassa, blåögda blickar på alla inom synhåll och sprang ut ur tältet efter Nicola. De båda kvinnorna var som spegelbilder av varandras missnöje och irritation. Att se dem båda tillsammans gjorde Egwen illa till mods. Jag visste inte att vänner fick komma in och titta på, sa hon. ställer Nicola fortfarande till bekymmer. Nicola och Arena hade försökt utöva utpressning på henne och på Mirelle och Nisao, men det var inte det hon avsåg nu. Det är bättre att flickan umgås med Arena än någon av stalldrängarna, fnös Tiana. Vi har två som blivit med barn och 10 till som löper stor risk. Men flickan behöver fler vänner. Lite vänner är lösningen för henne. Hon avbröt sig när två andra vitklädda noviser skyndade in i tältet, pep till och stannade tvärt när de såg att Aesedena stod rakt framför dem. De neg hastigt och kilade iväg till bakre delen av tältet efter en gest från Tiana. När de vikt ihop mantlarna och lagt ifrån sig dem på en bänk tog de upp en delvis vit pokal och en nästan helt vit bägare ur en av kistorna. Sherina såg till att de kom i ordning med sin uppgift. Sen hämtade hon sin egen mantel och svepte den om axlarna innan hon kom tillbaka. Om ni ursäktar mig, Tiana Sede, sa hon med en nigning som nästan kunde ha varit riktad till en jämlike. Jag har fått i uppgift att hjälpa till med middagsmålet idag och jag vill inte komma på kant med kokerskorna. Hennes mörka ögon vilade på Egwene ett ögonblick och hon nickade för sig själv. Nå, gå då, sa Tiana vast. Det skulle smärta mig att höra att du fått riset för att du var sen. Utan att vrida på sig det minsta neg Sherina igen, utan vare sig bråska eller att dra ut på det mot Tiana, företrädarna, Egwene. Men ännu en blick som var genomträngande, men för kort att anmärka på. Och när tältfliken svängde igen bakom henne pustade Tiana uppgivet. Nicola ställer till mindre bekymmer än en del andra, sa hon mörkt, och Janaya skakade på huvudet. Sherina ställer inte till problem, Tiana. Hon talade lika snabbt som annars, men med lågröst så att orden inte skulle nå bakre delen av tältet. Meningsskiljaktigheter mellan systrar dryftades aldrig öppet inför noviserna. Särskilt inte när saken gällde en novis. Hon kan redan reglerna bättre än någon antagen och sätter aldrig en tåspets över linjen. Hon drar sig inte för ens de smutsigaste hushållsgöromål heller och är alltid den första som hjälper till när en annan novis behöver det. Sherina är bara den hon är. Ljus. Du kan inte låta dig skrämmas av en novis. Tiana stelnade till och öppnade ilsket munnen igen. Men när Janaya väl hade satt igång var det inte lätt att få ett ord med i leken. Nicola däremot ställer till alla möjliga bekymmer, moder, fortsatte den bruna systern. Ända sedan vi upptäckte att hon har förebådan har hon förebådat saker 2 eller 3 gånger om dagen, om man ska tro henne. Eller snarare om man ska tro Arena. Nicola är inte dummare än att hon vet att hon inte ska komma ihåg vad hon säger när hon förebådar någonting. Men Arena verkar alltid vara på plats för att lägga det på minnet och hjälper henne att tolka det. En del är sånt som vem som helst i lägret med en halv hjärna och lite fantasi skulle kunna komma på. Slag med Sjonsen, en fängslad Ämerlin, draken återfödd som utför 9 omöjliga dåd. Visioner som kan vara Tarmon Gaydon eller bara följden av en sur mage. Och resten råkar bara händelsevis peka på att Nicola borde få gå raskare fram i sina studier. Hon är alltid för girig efter det. Jag tror inte ens att de flesta noviserna tror henne längre. Dessutom sticker hon näsan överallt, sköt Charlita in så snart Janaya gav henne en möjlighet. Både hon och hennes stallpiga. Hennes drag förblev släta och svala och hon makade på sjalen som om det var den hon var mest upptagen med. Men hennes ord var en aning jäktade. Kanske av rädsla för att den bruna systern skulle ta över igen. Båda två har fått smaka riset för att de tjuvlyssnat på olika systrar. Och jag ertappade själv Nicola med att försöka kika in på en av färdplatserna. Hon sa att hon bara ville se på när portöppningen öppnades. Men jag tror att hon försökte lära sig väven. Otålighet kan jag förstå, men falskhet kan inte tolereras. Jag tror inte längre att Nicola kommer att uppnå sjalen.
Och ärligt talat har jag börjat undra om hon inte borde avhysas förr hellre än senare. Må så vara att novisboken är öppen för alla, avslutade hon med en uttryckslös blick på Egwen. Men vi behöver inte helt ge avkall på alla krav.
Tiana trutade envist med läpparna så att gropen i hennes kind framhävdes igen. Man kunde nästan glömma bort att hon hade burit sin sjal i 30 år och tro att hon själv var novis. Så länge jag är novisföreståndarinna är det jag som beslutar om en flicka ska avhysas eller ej, sa hon med hetta i rösten. Och jag har inte för avsikt att göra mig av med en flicka med sådan potential som Nicola. Nicola skulle bli mycket stark i kraften en dag. Eller Sharina, stilla hon med en grimas samtidigt som hon irriterat slätade till kjolen. Sharinas potential var synnerligen anmärkningsvärd och översteg vida alla i mannaminne utom Ninib. Den var till och med större än Ninibs. En del trodde att hon skulle bli så stark som det var möjligt att bli. Men det var bara spekulationer. Om Nicola besvärar er moder så ska jag ta hand om det. Jag var bara nyfiken, sa Egwen försiktigt och svalde ett förslag att den unga kvinnan och hennes vän skulle hållas under noggrann uppsikt. Hon ville inte prata om Nicola. Det skulle alldeles för lätt kunna sluta med att hon tvingades välja mellan att ljuga och att avslöja saker som hon inte vågade låta komma fram. Det var synd att hon inte hade låtit Sjärn ordna med två dödsfall i det tysta. Hon hajade till vid tanken. Hade hon kommit så långt från Imons Wall? Hon visste att hon förr eller senare skulle bli tvungen att ge order om att män skulle dö i strid. Och trodde sig vara kapabel att ge befallning om någons död om det verkligen var nödvändigt. Om en persons död kunde hindra att 1000 eller bara 100 andra dog måste det väl vara rätt att utdela en sådan order. Men den fara som Nicola och Arena utgjorde var bara att de skulle kunna avslöja hemligheter som ställde till besvär för Egwen Alvear. Mirel och de andra skulle kanske komma undan med en omgång med riset, vilket de säkerligen skulle uppfatta som mer än bara besvärande. Men hur stort besväret än var så var det inte skäl nog att döda någon. Egwen insåg plötsligt att hon stod och rynkade ögonbrynen och att Tiana och de båda andra företrädarna iakttog henne. Janaya försökte inte ens dölja sin nyfikenhet bakom någon mask av stillhet. För att få en undanflykt vände Egwen sin bistra blick mot bordet där Kyrene och Ashamanai åter ägnade sig åt sitt arbete. Det vita på Ashamanais bägare hade klättrat ytterligare en liten bit upp. Men på den korta tid som gått hade Kyrene hunnit ikapp henne. Mer än bara hunnit ikapp, eftersom hennes pokal var dubbelt så hög som bägaren. Du blir allt skickligare, Kyrene, sa Egwen gillande. Den blå systern vände upp blicken mot henne och tog ett djupt andetag. Hennes ovala ansikte blev till en bild av svalt lugn runt de isblå ögonen. Det handlar inte så mycket om skicklighet, moder. Det enda man behöver göra är att sätta väven på plats och vänta. Det fanns en syrlig biton i det sista ordet, liksom det för den delen funnits en kort tvekan innan ordet moder. Kyrene hade blivit utskickad från Särlidrar på ett mycket viktigt uppdrag, bara för att se det upplösas i förödelse, även om det inte var hennes fel. Och när hon hade kommit tillbaka till Marendi hade hon funnit att det hon lämnat i Särlidrar ställts på ända, och en flicka hon mindes som novis bar den Amelin tronandes ståla. På sista tiden hade Kyrene tillbringat mycket tid tillsammans med Lilaine. Hon blir bättre på vissa saker, sa Janaya med en menande blick på den blå systern. Janaya hade förmodligen varit lika säker som resten av salen på att de fick en marionett när de upphöjde Egwen. Men sen dess tycktes hon ha accepterat att Egwen faktiskt bar stålan och förtjänade tillbörlig respekt från alla. Fast jag betvivlar att hon kommer i kaplin om hon inte anstränger sig. för att inte tala om er själv, moder. Unga Bodwin kan faktiskt tänkas uppnå samma skicklighet. Själv skulle jag inte vilja bli överträffad av en novis, men jag förmodar att alla inte känner likadant. En rodnad blommade upp på Kyrenes kinder och hon sänkte blicken till pokalen. Gianna fnös. Bodwin är en bra flicka, men hon tillbringar mer tid med att fnittra och leka med de andra noviserna än åt arbetet, om inte tja. Hon avbröt sig tvärt och tog ett djupt andetag. Om hon inte hålls under uppsikt. Igår försökte hon och Alton Conley att arbeta med två saker samtidigt, bara för att se vad som skulle hända. Och sakerna smälte samman till en solid klump. Omöjlig att sälja förstås, om man inte hittar någon som vill ha ett par bägare som består till hälften av järn och till hälften av koendilar, och varav den ena sticker rakt ut från den andra. Och ljuset vet vad flickorna kunde ha råkat ut för. De verkade inte ha lidit någon skada, men vem vet vad som kan hända nästa gång? Se till att det inte blir någon nästa gång, sa Egwen frånvarande medan hon betraktade Kyrenes bägare. Det vita kröp stadigt uppåt. När Lin använde väven blev det svarta järnet till vit koendilar lika snabbt som om järnet hastigt sjunkit ner i mjölk. För Egwen själv var förändringen snabbare än en blinkning. Svart blev vitt som en blixt. Det måste bli Kyrene eller Lin, men till och med Lin var nätt och jämnt snabb nog. Kyrene behövde tid på sig för att bli bättre. Dagar, veckor, vad som än behövdes. För nöjde de sig med mindre skulle följden bli katastrofal. För de inblandade kvinnorna, för männen som skulle dö i strid på Tarvalons gator och kanske för tornet. Plötsligt var Egwen glad att hon hade godkänt Beornins förslag. Om hon hade talat om för Kyrene varför hon måste anstränga sig mer hade det kanske sporrat kvinnan. Men det var ännu en hemlighet som hon måste bevara tills tiden kom för att avslöja den för hela världen.